Ja, god kväll. Det här är fredagkväll med Pingstkyrkan. Och jag som är programvärd idag, jag heter Stefan Lioker. Och jag tänkte göra en liten intervju ikväll med en Kristina. Och jag tror att hon har en del intressant att berätta. Och får jag presentera Maj-Britt. Och ja, jag skulle vilja fråga dig helt enkelt, helt kort och gott här. Hur länge har du varit kristen?
Jag har varit kristen så länge jag kan minnas. Alltså från min barndom. Så snart jag började förstå någonting så blev jag kristen.
Ja. Du kommer inte ifrån Stockholm?
Nej, jag kommer ifrån Västergötland. Från Kyrkefalla socken i, som nu heter Tibro kommun i Västergötland.
Ja. Skulle du vilja berätta lite om din barndom i Kyrkefalla socken i Västergötland?
Ja, i mitt hem så var min mor kristen. Och det har ju påverkat mig väldigt mycket. För att hon sjöng sina andliga sånger. Om hon stod baka eller stod vid spisen eller om hon satt på mjölkpallen så sjöng hon sina andliga sånger. Och det gick in i oss faktiskt. Och sen så lärde hon oss då att be barnabönen. Den fick vi be varje kväll. Och sen skickade hon oss då till söndagsskolan. Så jag och min bror fick gå dit då.
Ja, så du var inte ensam syskon då, utan du hade en bror också?
Ja.
En yngre?
Jag hade en bror som var knappt 2 år äldre än jag. Sen har jag några syskon till.
Ja. Gick du i skolan då i Kyrkofalla socken eller?
Det var Kortorps skola och Gravafors skola. Men det var någon kilometer hemifrån. 2-3 kilometer kanske till skolan hade vi att gå.
Ja. Har du några starka barndomsminnen ifrån din barndom?
Om jag tänker nu på söndagsskolan. Det var jag bara idel öra. Lyssna till allting. Och när jag blev vuxen, det är inte så många år sedan, jag träffade en av mina söndagsskollärare och han sa att de talade just om det där att jag var så intresserad av det. Och där, jag minns att jag såg som en gloria över min lärarinnas huvud. Precis som man ser det på en bild så såg jag det. Över henne alltså. Vi hade flera lärare. Det var väldigt fina lärare. Och sen. Det, kanske, det var innan det så hade jag en dröm. Och då var jag nog en 7-8 år skulle jag tro. Jag drömde en natt att jag kom till himlen. Och så gick jag. Jag hade en lång väg att gå. Men så småningom så kom jag fram till Guds tron. Och där var det då en ljusgestalt som sa till mig: "Nej, du," sa han, "en liten tid till får du allt vara där nere på jorden." Och sen minns jag då från söndagsskolan en gång när vår lärare berättade, när han då gick i söndagsskolan så var det en 4-årig flicka som skulle läsa sin minnesvers. Och det var: "Herren är min herde, mig skall inte fattas." Och den här tusen hon läste: "Herren är min herde, jag skall inte fattas." Och så sa läraren till henne: "Det är inte riktigt så." Så läste han för henne. Och hon läser igen: "Herren är min herde, jag skall inte fattas." En gång till rättade han henne. Och då rann tårarna ner för hennes kind och sa hon: "Herren är min herde, jag skall inte fattas." Och det dröjde inte 2 veckor förrän den lilla flickan fick flytta hem till Herren. Och alltså, jag tror inte att jag kommer att glömma det någon gång. Det gjorde ett väldigt intryck på mig. Sen var det då en gång i söndagsskolan som vi fick besök av Frälsningsarmén. Och där var det en manlig frälsningssoldat som vittnade om att när han hade lämnats åt Gud och kom hem, så körde hans föräldrar ut honom.
Oj.
Och då tänkte jag, men hur kan föräldrarna göra så när han gjort det bästa han kunde göra när han lämnat sitt liv åt Gud? Och så satt jag och tänkte, en sån som han, det vill jag bli.
Ja, fantastiskt. Det tycker jag verkar så fina minnen. Det är verkligen härligt att få höra att som kristen miljö ändå, att Gud var så centralt, och söndagsskola och så, som inte är så vanligt nu för oss i våran tid. Och ja, kanske har något annat barndomsminne du kommer ihåg eller tänka på?
Vad jag minns ifrån söndagsskolan mest, det var ju när vi sjöng "Min framtidsdag är ljus och lång." Alltså det blev en av mina älsklingssånger, och Lapp-Lisas barnatro.
Ja.
Som vi fick sjunga där. Sen var det ju mycket annat där.
Ja, Lapp-Lisas barnatro, ja.
Nu blir det Torkel Selin som sjunger.
Ja, jag tror det. Om vi skulle ta och spela den här vackra sången då med Torkel Selin, Barnatro.
Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo? Kan du bedja än som förr du alltid bad? Gud som haver barnens kär, se till mig som liten är. Gamla mor då känner sig så nöjd och glad. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. Du har kanske vandrat kring runt om hela jordens ring, och i fjärran land du sökt att lycka nå. Du har gråtit mången gång när du hört en gammal sång som du minnes ifrån hemmets lugna vrå. Barnatro, om du
öppnar hjärtats dörr. Barna årens helhet åter kliver in. Ut i himmelen blir fröjd och du själv blir glad och nöjd. Du kan sjunga sen med jubel i ditt sin. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. Barnatro, barnatro,
en fin låt det här. Jag tycker den är fantastisk. Det är en av mina älsklingssånger verkligen, när barna tror. Jag tycker den är så stark faktiskt. Ja, nu berätta om den här frälsningssoldaten där som fick gå hemifrån då. Hur gick det egentligen sen? Fick du någon ytterligare kontakt med frälsningsarmén då?
Jo, när jag var 17 år så flyttade jag hemifrån. Jag fick en hembiträdesplats i Skövde. Och i samma hus som jag arbetade så bodde fanjunkaren i Frälsningsarmén. Och hans dotter kom och ville att jag skulle följa med till Frälsningsarmén. Och ja, jag gick gärna med och lyssnade. Och det gick bara 3 veckor, så sa jag till min väninna då: vill du prata med din pappa, för ikväll vill jag lämna mig åt Gud. Så han kom och vi följdes åt fram till botbänken. Och när jag kom hem den kvällen så sa mannen i det hemmet jag var hembiträde: ikväll har Maj-Britt blivit frälst. Jag hade inte sagt det, utan han konstaterade bara. Det syntes att jag var glad att jag hade fått möta Herren där. Och det dröjde inte så länge förrän jag blev rekryt och soldat så småningom. Men vad jag inte hade räknat med, det var att jag skulle få motstånd när jag kom hem till mitt hem. Mina föräldrar tyckte inte så mycket om att jag gick just i Frälsningsarmén. Vill du vara kristen så kan du väl gå då till Missionsförbundet eller någon annan då. Och det blev kamp för mig. Jag minns att jag gick många gånger upp på mitt rum och böjde knä och bad: Herren, visa mig du Herre var jag ska vara. Men Herren visar mig bara, du ska vara med i Frälsningsarmén. Och så fortsatte jag. Jag fick inte vara så lång tid i Skövde. Därför att mina föräldrar hade gård och jag var den yngsta och enda som var hemma och behövde hjälpa till. Mm. Så fick jag då komma hem. Och så småningom så flyttade jag över till Frälsningsarmén i Jo, den kåren. Vi var inte mer än 6-7 stycken soldater. Så att vi behövde, av de 6-7 så var vi 2 stycken ungdomar. Och jag var väldigt intresserad, så det var just ingenting som kunde hindra mig. Det bara drog dit, och det var 14 kilometer som jag cyklade sommar och vinter. Och en vinterkväll så mötte jag pappa vid landsvägen och sa: du ska väl inte cykla till Jo ikväll? Sa han. Jo, så jag ska göra. Ja, du kommer aldrig dit, sa pappa. Jo då. Och sen kom det där bibelordet för mig: visste ni då icke att jag bör vara där min himmelske fader bor? Och jag cyklade genom stora skogar. Och till en början så gick det bra, men sen så hade jag så mycket snö, alltså under stänkskärmen, så att det gick inte, jag fick inget ljus. Men det var snö just i alla fall, och jag kunde cykla hela vägen och fick vara med på mötet. Och på vägen hem, när jag hade ungefär en halv kilometer kvar, så gick det inte att cykla alls. Hjulen gick inte runt för all snö. Men jag fick släppa med mig cykeln. Och sen så nästa dag så kom pappa in och sa han, jag har aldrig sett en cykel sån som din, sa han. Så full med snö. Alltså, men nu åker du väl inte idag, sa han. Jo, sa jag, det gör jag. Och jag vet en gång då när jag cyklade, det var ett missionshus som var i, kanske en halv mil hemifrån, som frälsningsarmén skulle vara, och jag skulle cykla dit. Och så kom jag på en isfläck och cyklade omkull. Jag reste mig igen och jag cyklade på nytt och cyklade omkull en gång till. Så det var inte mycket kvar av strumpan över knät. Men jag var med på mötet i alla fall. Jag kunde bara inte låta bli det. Och det, jag måste säga att det var en väldigt rik tid. Jag kände mig så välsignad i det. Jag minns att en gång så sa jag till min väninna då att, du, sa jag, jag tror inte jag kan gå på mötet ikväll. Så då hade vi haft så många möten. Ja, jag förstår dig, sa hon. Men ju mer det närmar sig tiden för möte så blir jag mer och mer orolig. Mm. Så att min väninna satt som ett litet frågetecken då när jag kom och satt där igen på kvällen på mötet. Men jag kände att det var där jag skulle vara.
Ja. Vad fantastiskt egentligen. Har du några speciella minnen från den tiden sådär? Något annat. Vad gjorde ni för någonting egentligen? Ni hade möten och...
Ja, vi hade ju möten och vi cyklade iväg till utposter och hade möten och sådär.
Utposter, berätta, det vet jag inte vad det är för.
Ja, alltså det... ja, någon liten kod eller... Man vill komma till ett hem till exempel och ha möte. Kanske några kilometer ifrån kåren eller sådär.
Alltså, åkte ni, cyklade ni allihopa nu?
Vi cyklade allihopa, ja.
Alla sju? Ni var sju?
Ja, de allra äldsta kom jag inte ihåg hur det var med dem. Men officerarna och vi yngre soldater i alla fall, vi cyklade iväg. Och tyckte att det var fint.
Fantastiskt. Och ni var välkomna på gårdar och så, ni fick komma. Och,
ja då.
Och ni sjöng för dem då förstås.
Ja, nu minns jag någonting.
Ja.
Men vänta, jag kan kanske säga det sedan, för det jag kommer få, det tillhör min officerstid.
Ja, just det, nu var du ju soldat.
Jag var soldat, ja, längre hade jag inte kommit.
Nej, du hade inte kommit så långt ändå. Nej. Men det är ju fint nog det i alla fall då.
Ja.
Så du var soldat. Ja, är det något annat du kommer ihåg från soldattiden där, eller... som kanske kommer ihåg då?
Det var väl kanske att det var lång väg att cykla hem. Och jag vet en gång att jag hade räknat med att min väninna skulle hem till sitt hem. Det var ungefär en kilometer ifrån mitt hem. Jag hade en liten bit att cykla själv. Men så skulle hon stanna i stan och det var en av de första gångerna. Och när jag cyklade så tänkte jag, cykla ensam då, och det kom någon efter mig och jag var lite rädd. Jag cyklade backen ner och backen upp då. Men det var ingen fara. Jag kom lyckligt och väl hem i alla fall.
Ja. Det var soldattiden det. Ja. Men du blev officer också.
Ja. Alltså det var väl liksom frågan antingen eller under flera år. Det var många som kom och frågade om inte jag skulle bli frälsningsofficer. Mm. Men jag var inte så stark. Men jag var ju gjord då 2-3 år. Och sen flyttade jag därifrån till Jönköping. Jag skulle ut egentligen som soldatassistent för att pröva mina krafter. Men då hände någonting. Jag fick svamp i mina fötter. Och den familjen som jag arbetade hos, de erbjuder sig att betala behandlingarna om jag stannar kvar i det hemmet. Jag reste mellan Jo och Skövde. 6 behandlingar, ett uppehåll och 6 behandlingar på nytt. Alltså strålning då. Och när jag var färdig med de behandlingarna, det var långt över den tiden som jag skulle då ha varit ute som soldatassistent. Och då tänkte jag att nej, herren menar nog inte i alla fall att jag ska bli officer. Men så efter något år kände jag att jag skulle flytta till en större kår och flytta då till Jönköping, som där Frälsningsarmén hade den största kåren. Och det var en väldigt fin tid där, och vi hade, man kan säga, bibelskolan. Vi kallade det för, vi var kårkadetter, så vi studerade Bibeln och vi studerade lärosatser och det ena med det andra. Men så kom kallelsen starkt igen. Och jag hade en hembiträdesplats. Och sen jag bytte arbete då. För att jag upplevde, Herren kallade mig helt enkelt att flytta till Stockholm ganska snart. Så att jag såg upp min plats. Och på 3 månader, för jag tänkte att frun där behöver ha tid på sig. Hon var lärarinna och behöver ha tid på sig att anställa någon annan. Mm. Men hon fick omedelbart ett annat hembiträde. Och då tog jag ett tillfälligt arbete i Huskvarna. Och sen var jag lite fundersam hur det skulle gå med all utrustning och allting då. Och inte var jag stark heller. Jag räknade på att jag har inte pengar, så jag klarar av det här. Men det skulle bli, men... Och så hade jag liksom gett upp det här med att flytta till Stockholm. Men sen i natt så drömde jag att jag satt på tåget och skulle resa till Stockholm. Och den jag arbetade hos hjälpte mig så att jag fick ett arbete då på Frälsningsarmén i Gamla stan. Och jag var hemma hos mina föräldrar en vecka, tror jag. Och då hade jag fått besked om att jag skulle få arbeta på en bar där det kommer de som inte har någonting, utan de fick mat gratis. Men under tiden jag var hemma så fick jag ett brev ifrån Frälsningsarmén, och då skrev de att en servitris har slutat här, så att då får du komma och ta hennes arbete. Och det gjorde att jag fick pengar till min utrustning, och jag hade ungefär ett par 100 kronor över. Så att jag såg precis Guds ledning i det här. Så jag arbetade några månader, och sen var det då tid att börja på officerskolan. Det var 9 månader som jag var där, eller som vi var där. Och det var en väldigt lärorik och fin tid. Mm. Och sen så började jag då den 22 maj 50 var väl, så var vi färdigutbildade som officerare på ett sätt. Och den första kåren blev i Solna. Oj. Och jag var väldigt blyg, så jag tyckte det var svårt att vara liksom i en stad. Så jag bad att jag skulle få komma ut på landet. Ja. Och jag fick komma upp till Offerdal, upp i Jämtland, där vi hade ett par socknar, Offerdalssocken och en del av Alsenklug. Och bara Offerdalssocken var 20 mil i omkrets.
Oj, oj.
Så att vi cyklade många mil där uppe och var inne i hem och hade möten och samtal, och det var intressant. Till och med så gick vi då ifrån en by. Det var 9 kilometer vi gick upp till en sameby. Vi var de första kvinnorna som hade varit där uppe, och vi hade möte i en skola bland samebarn, och det var väldigt intressant.
Oj, oj, oj.
Sen därifrån så kom jag ner till Västanfors, och sen blev det Insjön och Mora, Grängesberg och Höganäs och Gävle tredje kår. Men i Insjön, där fick jag uppleva någonting märkligt. Jag satt i timmar och skulle förbereda mig för min predikan. Men jag visste ingenting när jag gick in till mötet. Och var orolig. Hur ska det här gå? Har jag inte fått någonting? Men där fick jag uppleva att där var det Guds ande som tog över. Så att när jag kom till talarstolen, då bara det liksom bara forsade ur mig med ord. Och det blev en väckelseande så mäktig. Så att jag vet, i ett möte så kom det en flicka på 10-11 år. Utan att någon hade talat med henne så gick hon fram till botbänken och böjde knä. Och vid ett tillfälle så hade jag barnmöte. Och så kände jag just bara hur Guds ande sänkte sig över oss. Det blev så mäktigt. Så jag bara frågade, är det någon av er nu som vill lämna er åt Gud? Och det var som att trycka på en knapp. Alla barnen sprang fram till botbänken och böjde knä. Och en av de flickorna, hon blev juniorsoldat. Och hon var så noga med mötena, så kom hon inte ihåg riktigt, så kom hon och ringde på och frågade, när är det mötet börjar? Hon skulle vara med. Jag fick vara ett år i Insjön, sen fick jag då order till Mora. Men så var jag hälsa på i Insjön igen, och då berättade chefen mig att den här 10 år var hon då när hon blev soldat, men året efter så ledde hon ett möte på Frälsningsarmén. Och jag tänkte så här, chefen, tänk om hon ser att det sitter en journalist och skriver här nu. Men hon var så lugn. Så nästa dag, så hon, då stod det i tidningen, 11-åring leder möte på Frälsningsarmén. Sen fick hennes mor sluta. Och den här flickan, hon tog hand om hemmet också. Så hon var väldigt duktig på alla sätt och vis. Det var en stor glädje med henne.
Fantastiskt.
Sen är det väl ett par andra minnen jag har ifrån Frälsningsarmén när jag har varit och lyssnat. Ja. För det första så säger jag så här ibland, att det kostar allt att följa Jesus. Men det är värt allt vad det kostar. Och en gång när jag var på ett frälsningsarmémöte i Vänersborg, så var det en manlig officer som sa att om du bär ditt kors med glädje, så ska du få uppleva att korset bär dig. Och de orden har etsat sig in i mitt minne. Och jag kan bara stryka under att så är det. Om man är böjd under Guds vilja, han får göra vad han vill med oss. Då känner man liksom att den verkliga glädjen kommer in.
Ja, det tycker jag låter så sant i mina öron. Jag känner att det är allvar. Ja, för att tida känna efter riktigt, och så skulle vi kunna spela en skiva till kanske. Kanske Pärleporten skulle kunna vara någonting. Jag tror vi tar den med Evi.
Thank you.
Ja, jag tänker din officerstiden tog slut sen. Vad hände sen? Du tog ju tjänstledigt och hamnade i missionskyrkan i Tibro 62 var det, eller?
Ja, det var nog den tiden. Alltså, jag var frälsningsofficer i 5,5 år. Men jag hade då Gävle 3:e kor där jag var chef. Och en natt så drömde jag att du kommer att bli sjuk. Och händer inte det så händer någonting som är ännu värre. Jag sjuk, tänkte jag, nej. Men det dröjde inte länge förrän jag knappast kunde vända mig i sängen hemma. Och jag fick ett litet märke på knät och jag tyckte att det var väl ingenting. Men jag blev så trött. Och så rådde de mig då att söka läkare. Och då konstaterade han att jag hade fått knölros. Så att jag fick vila en tid. Då kom jag till Södertälje. Där hade Frälsningsarmén ett vilohem. Och så fick jag då gå till en läkare i stan. Men jag gick någon gång och sen så skulle han då hjälpa mig så att inte jag fick TBC så han kalmettvaccinerade mig. Antagligen så var jag allergisk emot det för att jag blev väldigt svårt sjuk sen efter det. Och jag fick en lymfkörtelsjukdom som höll på nästan att kosta mig livet. Så att jag låg på sjukhus ett par gånger. Men det har varit så att de gångerna jag kommit in på sjukhus så är det precis som att jag känt Herrens ande har varit så stark över mig så jag har fått vilat i Herren. Men i alla fall sänka en steg till max där. Och jag svullnade både i armar och ben och hade utslag och jag kunde inte sätta en hårklämma i håret som man hade på den tiden. Och jag kunde inte skala min potatis på sjukhuset och febern var väldigt hög och läkarna var oroliga. Men jag kände mig lugn. Men efter 5 dygn med 13 injektioner per dygn så hade febern gått ner i alla fall. Jag fick kvar det ganska länge och jag gick ner ganska mycket i vikt på nolltid nästan. Så att när jag kom tillbaka till vilohemmet så säger en officer där på äkta västgötska, men vad du har tacklat av mig, Britt, sa han. Men jag, det gick sakta, men till slut så blev jag väl frisk i alla fall. Men det var, jag fick flytta hem sen till min mor. Och sista tiden jag var sjukskriven och sen fick jag söka läkare i Skövde. Och sen en dag kände jag på mig att idag friskriver doktorn mig. Och det gjorde han. Och så visslade han och gick ut. Och sen gången efter då var en annan läkare, då fick jag höra att då hade sänkan gått upp istället. Men jag förstår att han ville se om det ändå inte gick att få mig ut i arbete igen. Och det var väldigt svårt att få arbete. Och de sa på arbetsförmedlingen att det var absolut inte något som passade mig. Men de hade inget annat att erbjuda mig just då. Och men sen tog jag väl så småningom plats i Vänersborg och var husföreståndare inne hos en läkare. Och så delvis då var jag hemma hos min mor. Och sen var jag på en möteserie i Tibro. Det var en väldig väckelse det året där. Det kom så mycket människor. Jag tror vi var 26 stycken som gick in i församlingen på en gång. Sen kom det då liksom före och efter. En 10-11 personer och så här. Och ungdomar döptes och det var väldigt fint. Och när jag kom in i missionskyrkan så kände jag att alltså, inte där utan jag kom hem så talade Herren till mig att jag skulle då gå över till missionsförbundet. Och Där har jag varit nu, jag tror det är 26 år som jag har varit med i Missionsförbundet.
Oj.
Och sen börjar väl pastorn och hans fru att prata med mig om att jag borde ha någon riktigt tjänst då. Mm. Så de försökte inspirera mig till att bli diakonissa, för de menar att det skulle passa mig. Och jag tänkte mycket över det. Och så småningom så kände jag att det var rätt. Så att jag gick diakonissakurs. Jag började väl 64 på Flens lasarett att gå som elev där på olika avdelningar. Och sen hade vi teorikursen då på Lidingö på teologiska seminariet. Så 67 var vi färdigutbildade.
Som diakonissa då?
Ja, just det.
Fick du göra någonting som diakonissa då?
Ja, alltså min första tjänst, det var på sociala missionen i Stockholm. Och jag fick börja med då att resa ut till deras koloni och vara koloniföreståndarinna. Och det betydde att arbeta ett dygn i taget, nästan. För att man arbetade på dagen och så var det jour varannan natt. Och det, vi hade 47 stycken barn mellan 4 och 7 år då.
Oj, var låg den?
Den låg utanför Ludvika. Jag kommer inte riktigt ihåg vad platsen heter nu. Men så visade det sig att min allergi stötte till igen, så att det var inte så bra där. Men ett par år i alla fall så var den tjänsten, men då... alltså på vinter och år så gick jag ut på hembesök. Det var ju många som kom till sociala missionen och bad om hjälp då, för att de inte hade någonting att köpa mat för. Mm. Eller kanske kläder. Och där, dels så fick de matrekvisitioner och dels då så fick vi in kläder så att vi kunde dela ut till de som behövde. Och så tyckte de att då ville de då ha någon som kolla upp de här som hade kommit och fått hjälp. Så det kom ju på min lott då, och det var ju det bästa som jag visste, att få gå på hembesök. Det var väldigt fint. Så jag var väl ett år, men sen visste väl Herren mig att jag skulle byta arbete igen. Och då kom jag till Eskilstuna som diakonissa då på hemmet för de äldre. Så jag var biträdande föreståndarinna där, och det var jag ett år. Jag hade inte varit stark innan jag kom dit. Och när det började vet jag inte, men jag hade fått leukemi. Oj. Så att det var faktiskt bara att jag var så fylld med Guds ande så att jag kunde arbeta. Det hände att jag kunde arbeta 12 timmar någon gång. Så det var ju bara att jag gick i Herrens kraft, annars hade det inte gått. Men sen efter ett år, då måste jag koppla av, för att då är jag så pass slut så att då klarar jag mig inte. Men så hade det kommit profetiska budskap gång på gång att Herren skulle hela mig när dag och stund var inne, för att hans namn skulle bli då ärat. Och jag levde på detta och kände mig fullkomligt trygg i det. Men så gick det så långt så att jag började på att gå och ragla, och jag tappade orienteringsförmågan, och det blixtrade och flammade för ögonen, så jag trodde ibland att det brann ute. Och sen så skulle jag resa ner till Stockholm till en väninna. Och då kom det en gemensam bekant till oss, och på kvällen så fick hon ett budskap, ett profetiskt budskap. 3 nätter i rad säger Herren ska jag komma till dig, och den tredje natten ska jag komma i ljusgestalt. Och det hände saker både första och andra natten. Den tredje natten då hörde jag i drömmen liksom rassel av kedjor omkring halsen. Och så när jag såg framför mig så såg jag Jesus reste sig framför mig. Och jag fick en sån kraft i min kropp så det sprängde ut i fingrar och ut i tårna överallt. Sprängdes och gjorde ont. Och så vaknade jag och så kände jag bara hur det sprängde. Och sen såg jag något snövigt bara några ögonblick sen var jag borta. Men efter detta, då var sjukdomen övervunnen på ett sätt. Men då fick jag bölder i ansiktet och på halsen. Och jag fick sår på huvudet och det ena med det andra. Och jag var ännu svagare då och hade ingen orienteringsförmåga alls när jag skulle gå ut. Inte förutom när Herren skickade mig till någon och jag skulle liksom förmedla ett budskap. Då gick jag inte fel. Då var jag led. Men sen jag kom hem till Eskilstuna igen då så ringde jag och frågade om jag fick komma in på sjukhus för att jag var så pass svag. Men de visade mig till jourhavande läkare i första hand då. Och den läkaren, han trodde ju inte att det var lönt att göra någonting åt mig, för det var så långt gånget. Men jag fick en remiss i alla fall och kom till sjukhuset och konstaterade att det var väldigt dåligt med blodet. Men det har gått ett halvår ungefär. Då drömde jag att nu har du ingen cancer kvar i din kropp längre. Och en månad efter ungefär så tog de nya prover och det var fullt normalt. Sen var jag frisk lite över ett år och då arbetade jag på sjukhuset, för det fanns ingen diakonissatjänst för mig. Och arbetade på ett laboratorium och där hade det en natt runnit ut mycket formalin och jag torkade upp det. Och jag fick torka upp ett par tillfällen till som det hade hänt där. Och med den påföljd att jag fick leukemi på nytt. Och jag har haft den sjukdomen nu i drygt 16 år. Och det har varit kritiskt många gånger. Herren har själv talat om för mig att jag var nära döden, men Jesus segrar. Jag har löfte om att bli helad. Och så här nu, när jag kan se tillbaka, så tackar jag Herren för mina sjukdomsår. Därför att jag ser det som en utbildningstid, som en mognadsprocess och som en träningsskola. Jag vet att jag ska få hjälpa människor som har det svårt ställt. Och jag brukar säga att man förstår inte mer än vad man har prövat själv. Och Herren visade mig också i en dröm hur jag liksom fick krypa på knäna. Och kom så småningom fram till människor som hade så svårt. Så de förstod inte att ta emot vad jag ville ge. Och det var just det som syftade på den uppgift som jag kommer att få så småningom. Men alltså, Herren har gett mig så mycket glädje. Så det är kompensation för det jag har fått gått igenom. Så jag bara tackar Herren för allt som har hänt. Och är tacksam att få se fram emot att få tjäna honom mera. Just nu så har jag många vänner som ringer mig. De vill ha samtal, de vill ha förbön. Och jag tycker att det känns så underbart. Att liksom inte vara avkopplad fastän man är sjuk, utan man kan vara i Herrens tjänst ändå. Ja. En gång när jag var hos mina anhöriga, så drömde jag natt att jag vittnade. Jag vittnade, jag var så lycklig. Men jag kommer inte ihåg några mer ord än jag sa: Jesus är min stora kärlek. Sen är det ett par bibelversar från Jeremia 17, 7 och 8. Som jag vill läsa här. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd som är planterad vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräcks det inte, utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer så sörjer det inte och upphör ej att bära frukt.